I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Idag är vi så på. Hej tjejer!
Hej!
Med klackarna i taket. Så på.
Så på. Så klart. Den har man dansat till en del, hörni.
Det har man.
Ja, gud vad roligt. Hej och god morgon!
God morgon!
Fredag, funkismorsorna är här. Anna säger att hon är lite bakis. Vi ska gå in på det lite senare. För det tycker
jag vill
kul.
Bara tillägga en sak. En vecka kvar till julafton.
Nu när vi spelar in när det är en vecka.
En vecka kvar till Frans födelsedag. Ja, Jesusbarnet, vi får inte glömma Jesusbarnet.
Ja. Nej, vi får inte glömma Jesusbarnet.
Det kanske är lite större i din familj än i vår.
Nej, det har jag svårt att tro. Är inte det störst för alla?
Jo, såklart.
Ja. Jag tror man kommer döpa om julafton till liksom fransafton.
Till fransafton. Ja. Till fransafton.
Tog fransafton.
Hej och skål och välkomna till fransafton.
Petra skålar i kaffe.
Jag skålar i kaffe i min egen gjorda keramikmugg.
Ja, men alltså du sitter i så här mysigt rum. Jag ser din jättemonstera i bakgrunden. Mm. Mysigt med mössa. Jag sitter liksom med min rumpa på ett golv i ett spikerbås på mitt jobb.
Du har hemma med rumpan på ett golv. Mm. Det är roligt att det lät också som en spikbås. Så folk som inte jobbar med film och tv så hör det kanske inte att det är spikerbås. Men det är roligt i spikbåset. Där du sitter med rumpan på golvet i spikbåset. Kan vi fundera på vad det är
för något? I mitt spikerbås så är ett manus kvar. För Mark Levengood var här för några veckor sedan och läste in sitt manus till Rädda Barnen. Så det står kvar här.
Var ni väldigt bra på det här med liksom att ha hemliga grejer? Att sekretess? Inte så mycket.
Nej, det är inte alltid. Fast det var inte så hemligt, för det sändes ju i tv det han läste.
Ja, det där kommer undan med, känner jag.
Ja, det kommer undan.
Ja. Men jag tycker så här, nu stäng din rumpa mun. Är allt jag har att säga.
Nu, ja. Jag skickade en bild till er två i morse som ingen av er reagerade på.
Jag har inte sett
det. Jo, men jag tänkte prata om det. Jag tänkte så här, du har tagit julen till en helt ny nivå.
Jag har den. Ja,
Nu åkte alltså jullakarna fram hemma hos Lisa. Jag och Petra har alltså inte kommenterat där. Kan vara för att vi blev så stumma över allt det här och inte visste hur vi skulle liksom tackla det hela.
Jag fick så mycket dirty thoughts om dina så här jullakan. Och jag såg de där låtsashornen bredvid den röda näsan och sånt. Jag skulle vilja veta vad som händer på fällen.
Alltså du tycker att ni är väldigt taskiga mot mina fina jullakan. Som förvisso inte har kostat någon jättepeng. Så det kan hända att det blir en natt. Sen ligger man och badar i svett för det är sån här liksom...
Plastlakan.
dålig kvalitet.
Nu var det ännu äckligare. Liksom. Nu var det ännu äckligare.
Lite samma kvalitet som julkudden du fick av mig i lördags, Petra.
Vet du, jag har tagit en bild på den också. För mycket riktigt på kvällen så började Polly gosa med den där kudden. För den var väldigt mjuk. Så den skickade jag den bilden.
Polyester kan ju vara det.
Polyester gillade polyester.
Det är perfekt. Ja. Men har du jul... Ja. Alltså, vad sover du för juligt? Det är man lite nyfiken på, är man inte det?
Ja, men det är ju då alltså rödvit randiga med renar på. Alltså.
Mm. Ja, men du menar vad du sover i övrigt, Anna, eller?
Nej, alltså, vad sover du för kläder?
Ja, det var det jag tänkte.
Det är för kläder.
Alltså, vad är det du har på dig? Faktiskt... Och då tänkte jag så här, det där lät osexigt. Man har ju förväntat sig att tomtemor kommer och är lite...
Nej, du ska få höra, jag har
röd
en...
Röd negligé.
Lite kulor som hänger och...
Ja. Marinblå polyesterpyjamas med polkagrisar på.
Nej, alltså...
Med små gröna
rosa. Nej, säger Anna. Annas kommentar var, nej. Nej. Inte mycket julbus där.
Jag har också en t-shirt med Love Actually på. Den kan jag också sova i ibland.
Ja, jag vet inte. Du får uppgradera den här juloutfiten. Där känner jag att du har lite att jobba på faktiskt.
Men vadå, ska jag gå runt och vara någon sexig julmorsa där hemma?
Det är vad du ska.
Ja, det är... De finns inte i min storlek, så kan
jag
man
skulle
säga.
Snarare vilja veta vad trädgårdsmästaren har på sig där mellan lakanen i någon liten ren utstyrsel. Med renhornen på.
Nej, men jag tror att han har, det är lite så här, han kör ett par kallingar som är lite sånt skinn liksom. Nej, som en fäll.
Ja, renskinn.
Som att han är så här
ett höftskynke.
Exakt,
i renskinn bara.
Höftskynke. Ja. Ja.
Okej. Vi är så här lite pirriga inför julen tror jag, så det blev vi spårade direkt.
Så här var ju Var det tråkigt?
Hur mår ni med julnerverna?
Ja, jag kan säga att jag har ju då varit i Göteborg och spelat in och skulle idag hämta mina barn. Då ringer Johan mig och säger han, du, när jag skulle hämta Pelle i morse så var han inte i sängen, men det låg en stor pizza där och han låg och sov i soffan med filt. Så att jag kommer få hem en magsjuk unge idag.
Nej,
och ett väldigt lyckligt annat barn som slapp gå till skolan då på grund av detta.
Du skojar.
Tilläggas bör att i och med killarnas syndrom, de kräks ju väldigt lätt. Så det brukar bli en spya och inget mer. För att det är liksom, det är någonting som stör och så spyr de bort och så är det inget mer.
Nej, jag hoppas på det.
Ja, vi ska ju hem och se. För de vill inte se på julkalendern, så Johan bara hos mig. Så vi ska se kapp nu de här dagarna som jag har varit borta. Mm. Så vi ska se 4 julkalendern ikväll.
Gud vad gulligt att det är att de har så hårda rutiner. Att så här, man ser bara julkalendern på Storholmen. Så är det med mamma.
Så är det,
Men hoppas att det inte liksom blir jag som är så rädd för magsjuka.
Nej, du vill inte prata kräksjuka. Inte du, Anna, att jag försökte byta ämne där väldigt snyggt?
Ja.
För jag tänkte att du skulle slippa prata kräk.
Nej, jag blev så svettig.
Prata om kräk är inte så kul att lyssna på heller faktiskt.
Nej, men du sa om det finns fler saker som är tydliga med det. Jo, men så är det. Alltså, ingen av dem... jag vill ju att de ska ta med sig en del av sina saker och kläder och sånt och lämna och ha hos pappa.
Ja.
Men det är så här, nej, men de är ju köpta och har vi fått här på Storholmen, så de bor på Storholmen. Däremot så har de fått någonting någon gång när de har varit hos pappa och de sakerna kan få vara kvar där.
Ja.
Men i övrigt så ska allt med och Pelle vill gärna ha med sig, vissa saker är extra viktiga. Så de har han ju med sig till pappa och de kommer alltid med tillbaka.
Okay.
Och det är oerhört viktigt.
Ja, såklart.
Men tänk ändå att de liksom har accepterat det här. Att de har 2 hem. Och att mamma och pappa bor på. Alltså, det är ändå väldigt...
Fixar det.
Men jag tror att är det någonting vi faktiskt har gjort bra, så är det ju att alltså, Johan och jag är ju otroligt goda vänner. På riktigt liksom. Vi är ju så här, de ser oss kramas. Och vi sitter ju så här när barnen fyller år. Vi sitter och snackar. Vi sitter alltid tillsammans och skrattar. Vi har ju så mycket kvar av vårt. Utav det som är bra. Och det som var absolut det bästa. Det... Så det är så här, han är ju en av de människor som betyder mest för mig i hela världen. Och jag för honom. Och jag tror att barnen känner det. Så det blir liksom inte så dramatiskt. Det har ju aldrig blivit det där mamma och pappa bråkade. Eller, alltså inget sånt.
Nej.
Men jag tänker ändå det här att bara byta boende kan ju kanske vara komplicerat.
Jo, och det är väl enda gången som Pelle har sagt något. Han sa, kan inte pappa flytta tillbaka? Jag sa, hon var gullig, men det kanske är
svårt. Nej,
så vi slipper åka fram och tillbaka. Ah, okay. Han har sagt det en gång till Johan i somras och en gång till mig också i somras.
Mm. Ja, men och det, när vi pratade innan ni separerade så pratade vi ju om relationer i något avsnitt. Och vi pratade om, och just då, att det är ju en skräck. Och jag kommer ihåg att när vi fick diagnosen, då, det här är ju så många år sedan nu, för Svante var ju bara 3,5 när han fick sin diagnos, han är 11 nu. Men han, min första tanke, då hade jag och Marcus också haft några år som hade varit liksom jobbiga liksom, i vår relation. Och då så var ju så första reaktionen för, i mig att säga, gud, vi kommer aldrig kunna, shit, jag måste leva med Marcus.
Vi vill aldrig gå isär, utan vi kan aldrig gå isär.
Vi kan aldrig gå isär, för att det var mer så här, det kommer ju inte gå för Svante. Nu är det ju lyckligtvis, så känner vi inte att vi vill gå isär, men det var liksom, jag vet också när vi pratade i podden att så här,
jag var ju tvärsäker, barn, det kommer aldrig gå.
Nej, det kommer aldrig att gå. Men då har du ju faktiskt löst det. Och som du säger, det är väl jättestor del i att du och Johan har en sån bra relation. Och det är ju inte alltid. Det är ju väldigt ganska ovanligt kanske att man...
Men liksom så är det. Och det är ju ingenting som man heller kan fejka fram. Och som man kan kräva att det ska vara. För det beror ju väldigt mycket på vilka man är som personer. Vad anledningen är och så vidare. Och så vidare. Så att man ska ju inte klandra dem som inte kan vara vänner heller. Men jag tror att jag är fortfarande så att jag tycker, oavsett hur arg man är, man får spyga alla hur mycket man vill till andra, men man får inte göra det till barnen.
Nej, absolut.
Och säga elaka saker liksom, att ja, men din pappa är sig eller din pappa är så i affekt eller någonting. För då, det är inte taskigt mot den andra parten, det är bara taskigt mot barnen.
Det är bara hemskt
mot barnen. Det är ju en klyscha liksom, men jag tror verkligen att det är vanligt.
Det är jättevanligt, det är jag helt övertygad om. Men det är, och man förstår det du också säger, att man får inte fejka. För att det är, om det är något barn är, barn är ju lite som djur, alltså så här, energier, de känner ju direkt. Oj. Liksom, och våra barn så många gånger inte heller kanske förstår det talade språket så himla, alltså så här, man kanske tar det helt ordagrant eller man har svårt att nyanser, men däremot känna stämningar gör ju dem jättemycket, och kanske på olika sätt att de blir otrygga i att det kanske inte ens är så himla dålig stämning, men att man ger uttryck för något, så kan det alltså bli så stort för våra funktionsbarn.
Verkligen, jag vet inte om du kommer ihåg det, men Kalle var ju mycket snabbare på att det var någonting fel med oss innan vi visste det själva.
Vad sa du? Ja, att han var snabbare? Det med, vad sa du nu? Att han
fattade allting mycket snabbare än vad vi gjorde.
Ja, det har du rätt i, liksom, för han höll ju på att poängtera och var såhär, är du kär i pappa? Är pappa kär? Alltså du vet att han höll ju på jättemycket såhär, hur... Ska pappa inte ska pappa åka bort? Är pappa inte, du vet, sådär? Ja, det håller jag på med.
Så det var ju liksom, och vi som dolde det då ett tag, och det, vi var ändå satt och käkade ihop. Det var liksom, Kalle bara, ska ni skiljas?
Ja.
Han kände det direkt.
Ja. Och också eftersom de är så filterlösa, tänker jag, att det blir ju väldigt såhär rakt på, liksom.
Ja. Definitivt.
Men fint att det känns som att ni har hittat ett fungerande bra sätt för både er och för killarna.
Det har man ju lärt sig. Man ska inte ta någonting i livet för givet. Det, man vet aldrig vad som händer. Ibland hoppar livet upp och slår på käften ändå.
Ja, ganska ofta så är det, kan man ju säga.
Ja, det har vi väl alla fått erfara. Men och det för inte det oss lite grann
direkt
in
till Petra.
Petra.
Jag kände också det.
Ja, vi har ju följt med i att Petra, ni har ju fortsatt er utredning av Svante. Du kan berätta vilka diagnoser han har haft innan, vad ni har utrett för, och att ni faktiskt har fått svar.
Ja, men Svante har ju, han som jag nu var inne på här, han har ju sin autismdiagnos, var den första diagnosen han fick. När han var, det började se utredas, vi började utreda när han var 3. Och fick en autismdiagnos när han var 3,5. Och sen inför skolstart när han var 6 så gjorde vi en sån kognitiv bedömning för att se om han hade någon kognitiv funktionsnedsättning. Nu kanske jag uttalar mig fel vad de olika heter. Men, då trodde de inte att han hade det, men det var otroligt svårt att göra testerna med honom eftersom att han inte har någon koncentrationsförmåga och kan inte sitta stilla och kunde inte delta i testerna så bra. Då var han ju 6 år.
Var det också svårt för att han, för Svante har väl också haft en språkstörning, eller har? Eller har han inte det?
Han har, ja, fast han har inte språk, han har inte, det var nog inte det främsta, utan det var nog mer så här samarbeta och liksom... orka kravställningen i testerna, bara sitta på en stol och göra de här klossarna och lägga liksom mönster och liksom vilja delta, var nog det som liksom, eller vilja och förmåga att delta framförallt kanske. Och då den psykologen som gjorde den sa, pekade ju också på sig, jag tror att ni skulle göra en ADHD-utredning för hans, just på grund av koncentrations och liksom lite hyperaktivitet och sådär. Så då gjorde vi det när han var någonstans där vid 6,5 där då. Och då fick han ju sin ADHD-diagnos. Så han har ju autismdiagnos och ADHD-diagnos. Och så sen så har ju vi, har ju han haft det tufft med inlärningen alltid. När han då i när han sen började på sin resursskola så har under kanske 1,5 år så har vi pratat om så att vi kanske skulle behöva göra en kognitiv bedömning på honom för att se om det finns en kognitiv funktionsnedsättning eller liksom en, någon typ av utvecklingsstörning. Och då har vi pratat om det ganska länge och vi har ju liksom haft med det här i bagaget, men då har det ju hela tiden också varit att Svantes skola är ju en resursskola för barn på, med MPF och på autismspektrat framförallt. Men det är inte en särskola. De har inte haft liksom möjlighet eller rättighet att vara, liksom, fungera som särskola. Så alla barn som har läst på Svantes skola läser ju grundskolans läroplan. Alltså samma läroplan som alla andra barn. Bara det att man har också MPF-diagnoser. Så att det är ju en anpassad skolgång, men de ska ändå klara kunskapskraven på en vanlig grundskoleläroplan. Och det är ju svårt för de flesta där, men det har varit jättesvårt för Svante. Det har varit omöjligt för Svante att klara. Men de har ändå varit så här, men vi vill se. Och när man har autism så är man ju väldigt ojämn i inlärningen och sådär. Och ojämn i olika saker. Så att därför vill vi avvaktade lite. Och vi hade ju sån ångest för vi kände så här, okej, får han den? Vilket vi nog hela tiden tänkte att han nog mycket väl kan ha, liksom, svårigheter. Så kommer han behöva byta skola. Så det har ju varit att vi inte har sprungit så här, snälla kan ni inte göra den här utredningen så vi än en gång får byta skola. Det har ju inte vi känt. När han äntligen började fungera i skolan och tycker att han trivdes ganska okej i skolan, så vill man ju inte bryta upp honom, som ni förstår.
Utan det blev nästan en alltså stress för er ju, som gjorde att ni inte ville.
Ja.
Och jag tänker det kanske inte heller kändes så döviktigt där och då, för att han är ju där han är på något sätt just nu. Och det är exakt. Inga stora förändringar i livet på det sättet mer. Nej. Än skolan. Liksom.
Nej, men precis, precis. Men sen så har det ju varit liksom fortgått och man märker att så här, han tycker, nu har han ju också själv börjat uttrycka att han tycker saker är svårt. Han tycker engelskan är svår och han tycker liksom, han börjar känna kraven på ett sätt som han inte har brytt sig om riktigt tidigare. Det känns som att han bara säger, men någon annan kan läsa. Eller jag behöver inte kunna, du kan läsa. Mina kompisar kan ju läsa åt mig. Eller jag behöver inte engelska. Ted, min kompis, hans pappa är från England. Han kan prata engelska åt mig. Alltså du vet, han har liksom försökt lösa det så.
Vilket är jäkligt lösningsorienterat.
Ja, lösningsorienterat. Absolut, så är han ju. Han hittar ju lösningar. Det är inte så. Han sitter inte fast i det. Där är han väldigt lik sin pappa. Men, nej men sen så, nu under hösten så har ändå vi pratat med skolpsykologen och så har hon sagt att jag tror vi ska göra en sån utredning. För det kan vara så att han också, att det skulle vara bra för att då när han uttrycker mig att inte lyckas, att han skulle kunna få läsa särskolans läroplan. Men då hur som haver så sa hon också att alltså, nu får dessutom barn vara kvar på skolan och läsa särskolans plan. Vi har många elever som läser enligt särskolans plan på skolan nu, så nu har de den möjligheten.
Alltså särskolans plan är väl egentligen, man följer grundskolans plan där också, fast den är lite mer individanpassad.
Ja, precis. Och kraven är, precis. Så då gjorde vi den här utredningen och påbörjade den. Så nu har skolpsykologen gjort den under hösten och vi var där i måndags och fick resultatet, hur man säger. Och då så sa han så här, men han testar, liksom, han testar de här olika delarna. Och han testar väldigt jämnt och han testar väldigt lågt. Alltså så. Så att han har väldigt jämna liksom resultat, men han ligger långt under vad en pojke i 11-årsåldern ska liksom kunna eller klara och så. Men hon sa att sen finns det 4 nivåer på liksom på den här kognitiva funktionsnedsättningen och han har en lindrig variant. Så det är en lindrig utvecklingsstörning som Svante har helt enkelt, som har blivit då den diagnosen som han har ytterligare tillskrivit sig i sitt lilla protokoll.
Mm. Ja. Och hur kändes det?
Detta för mamsen?
Precis, hur togs det emot?
Jo, men alltså det var ju när vi var där jag visste ju det här, och det har vi pratat om i podden några gånger. Alltså så här, det var ingen chock, eller det var ingen nyhet så. Så själva resultatet i sig var liksom inte jobbigt att få på något sätt, utan men det är ju såklart att man känner så här, det är inte som att man går därifrån och känner så här, ja men gud, det här kommer bli ännu lättare i livet för honom, utan det är ju bara så här, okej, det kommer ju bli saker och ting. Nej, men det är klart att det är, man hade väl inte önskat att säga, ja det här är också svårt, utan man hade ju liksom, nej. Samtidigt som det inte var, det var inte en chock på något sätt. Men sen så det som,
men
var,
men kan väl vara helt ärlig med att säga att jag visste ju också att mina barn skulle få den diagnosen, men så fanns det ju det där lilla som man ändå får kalla hopp in i det sista, för det är väldigt stigmatiserande med den
funkisvariationen, att ha en utvecklingsstörning. Ja, alltså nu pratar man, säger man inte utvecklingsstörning, men vi, det har man ju sagt till...
Ja, det heter ju fortfarande utvecklingsstörning.
Ja,
det är en... Men det ordet är väldigt laddat. Och att vara det... Med, jag tror att väldigt många kan se och höra och förstå att det finns autism och NPF och alltihopa. Men när det blir utvecklingsstörning så placeras man direkt i ett fack. Ytterligare ett annat fack. Så att tills dess att man får diagnosen svart på vitt, så finns det ett litet hopp om att man inte ska ha det. Och när man väl får, eller som jag kände när vi fick det, så blev jag blev jätteledsen den dagen, samtidigt som jag också blev så här lite lugn, för att nu visste jag vad det var, och nu kunde jag också börja liksom se tiden på ett annat sätt, för att det som blir är att det blir en förändring.
Ja. Och ni fick ändå veta det innan de började skolan, Lisa. Visst var det så? Det var så pass tidigt. Ni fick reda på det så tidigt, så att det var innan skolan började. Eller innan killarna började skolan. Alltså.
Det var det. Och jag visste ju redan innan dess att mina barn hade ett liv som var fyllt av behov av extra stöd och alltihopa. Men även om det inte förändringen blir att de helt plötsligt får det, så är det ju så här, ja men åt vilket håll gick det nu? Mm. Behöver en annan typ av stöd? Öppnar det upp sig? Öppnas det andra dörrar? Stängs det några? Alltså det är mer den förändringen, att man ska liksom orientera sig fram till vad betyder det här. Inte nödvändigtvis bättre eller sämre, men det blir ju en förändring.
Mm. Och kanske en liten sån här framtidsångest, stress. Vad innebär det och hur... Vi undrar ju hela tiden om framtiden, och det kan ju ingen svara på. För så är det ju, även om man då bara har autism, så vet man ju inte heller saker och ting. Men jag tänker, här blir det väl ytterligare ett påslag av oro. Att, så här, vad innebär det?
Det är inte jag så säker på. För många som har autism har ju lika mycket behov av stöd som någon med lindrig utvecklingsstörning.
Nej, men jag menar inte så. Jag menar att för Petras del, att det kanske skapar ytterligare en oro och stress. Att det är ytterligare en grej som kan ställa till det. Och vad innebär det? Mm. Alltså innan Petra har hunnit landa i det här. Ja, men det här är så, och det kan te sig
jo,
si och så.
Är
för det är ju ingen som kan svara på hur det kommer bli för Svante på grund av det här. Eller hur det är. Alltså, det var mer så jag menar. Att
det blir men liksom och det kan man ju... Ja, nej men jag fattar vad du menar. Men, och det, så är det ju givetvis. Att som du säger, så här, man är orolig inför framtiden. Och man vet inte om man söker svar. Och nu blir det ytterligare ett frågetecken. Så här, vad innebär det här? Och hur blir det ännu krångligare? Det känns ju inte som att... Så här, ja, han är jättehögfungerande autist. Nu trodde inte jag det innan. Men att så här, det finns jättemånga så här, framgångsrika affärspersoner. Eller idéskapare som är liksom det. Och det kan Svante säkert fortfarande bli. För han, men det finns ju givetvis, jag förstår ju att det kommer vara, det är väldigt mycket mer svårigheter när man har svårt med inlärning, svårt att förstå vissa saker. Alltså så här, verkligen, man märker att så här, det är svårare för honom att koppla saker som jag kanske ska prata med Polly om. Så är det så här, jag märker att hon fattar det ju mycket enklare vissa saker, och han är ändå så här, det går inte, det är svårt för honom att få ihop. Mm. Men jag ser hur han försöker så här, se att så här, nej, han, det går, det är liksom... Och det har jag ju sett i hela livet, så det är inte heller någon nyhet, men det är klart det blir en till oro. Och sen är det precis som du säger också, Lisa, att prata om, det blir också något med så här lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Man bara, du är inte riktigt lika intellektuell som andra.
Det är väldigt
laddat. Och intellektuell i vår värld är ju så här, du ska vara smart. Och man säger så här, han säger, han är dum, alltså han är inte så smart. Det är ju liksom ett lite så här skällsord att man tycker att någon är inte så smart. Och det mäts ju i så här, hur intellektuell är du?
Ja, förstår du mina känslor som har varit så skarpa
kring
det? Det är så här, man blir ju fan, du nedvärderar mina barn, gör inte det. Eller
nej,
den
exakt.
Gruppen.
Men är det, inte,
det är ju en grupp som får...
Är det inte svårt också att veta skillnad, eller så här, vad är det som beror på vad? För det så skulle jag känna. Vad är det som är autismen? Vad är det som är ADHD? Eller vad är det som är det här? Alltså, inte det är svårt att veta.
Ja, men och det är ju svårt, och det är därför det har tagit, det är därför de inte heller har liksom velat göra den tidigare, för att just autismen är så otroligt, alltså, och även alla NPF-diagnoser gör ju att våra barn är otroligt ojämna i allt liksom.
Mm.
Och Svante är ojämn, men han är också ganska, när det kommer till det man bedömer i skolan och sånt, så är han ganska jämn på vad han klarar. Och där klarar han ganska mycket lägre än vad en pojke i 11-årsåldern ska klara. Mm, enligt liksom alla våra normer och vad vi har satt upp för kriterier, vilket vi har gjort och vilket är bra att vi har gjort, för att alla också ska kunna bemötas på det sätt de kan och kunna lära på så bra sätt de har förmåga. Och hans förmåga är inte lika hög som vilken 11-åring som helst.
Jag skulle också, på din fråga du hade där, Anna, i och med att jag har två barn med lindrig utvecklingsstörning och en av dem har autism och den andra inte, så har jag ju, jag kan ju faktiskt se vad som är vad ibland. Ja. Och det är inte så svårt som man vill tro att se vad som är vad, för autismen är autismen. Och där ser man ju jättetydligt på Kalle och Pelle vad som är autism. Sen har ju Kalle autistiska drag. Men annars så är ju liksom mycket lika liksom. Eller förstår ni vad jag menar? Det som är ibland är svårigheter, ja, det är ju såklart att de har lägre intellekt. Det vill säga kanske är svårt att lära sig vissa saker och tar in på samma sätt och så. Men annars är ju så här, autismen är ju det som jag ser på Pelle i hans sätt att vara mycket mer.
Ja, men jag fattar vad du menar, och jag tror att just det här inlärningen av saker som kanske inte är bara det de är superintresserade av, eller liksom en förståelse för många, en del i det här var ju också så här omvärlden, hur man förstår omvärlden och hur man skulle liksom klara av saker i det, inte det sociala, utan så här förstå att man måste ha förståelse för så här
konsekvenser,
auktoriteter, konsekvenser, men också så här, hur tar du ut pengar, varför behöver du pengar, alltså bara så här, förståelse för livet, liksom att hur livet i stort också lite fungerar. Där är väl liksom, det är ju som du säger, det är ju svårt, det är så här, det kan ju också vara på NPF-skalorna att det är svårt att förstå, men hur som helst, nu har han fått den här, och psykologen och de utbildade liksom har väl en förmåga att se vad som är olika, och på den här skolan där det går jättemycket autister, så ser man väl att vissa autister ändå förstår och klarar vissa saker som då kanske Svante inte riktigt klarar liksom.
Men tänk vad många det måste vara som inte är utredda, tänker jag. Många som har fått autism, och sen dels så tror jag som förälder så vet man att så här, ja, men nu är det svårare och det är kämpigare och det är svårt att veta vad som är vad ju. Så att man kanske bara kör på och kämpar vidare utan att göra den här utredningen och utan att få det bekräftat. Men då undrar jag, när ni nu fick den här diagnosen då, vad händer då? Vad blir skillnaden för er? Får Svante någon speciell hjälp? Får ni något verktyg? Eller liksom, vad får man för konkreta, i vanliga fall, det har vi pratat en miljard gånger om, att det känns ju som att när man får den här diagnosen så får man det på papper, men man får inte så mycket mer liksom. Men vad får ni något konkret alltså, liksom, som hjälper honom?
Alltså vi får, det som blir skillnaden, det blir ju att jag fick ett jättefint meddelande på kvällen sen av Svantes lärare att de hade också fått återgivning på dagen då efter oss. Och då skrev hon bara så, jag hoppas att allt är okej. Och så här, det är, just mer att så här, även fast man kanske anat och så är det ju jobbigare kanske. Eller när man väl får det på pränt så blir det verkligt. Men hon skrev att vi fortsätter jobba med Svante precis som vi har jobbat i skolan förut. För han har ju så pass anpassad skolgång. Och vi kommer ju liksom pusha honom att hela tiden såklart lära mer. Men det som är att Svante kommer läsa särskolans grund eller läroplan. Vilket hon då skrev om det. Han kommer ju helt plötsligt nu kunna bli godkänd i de flesta ämnen. Mm. Liksom kommer han kunna nå kunskapskraven.
Jo.
Istället för att inte ha nått något kunskapskrav.
Och förstå för hans självkänsla att få helt plötsligt lyckas istället. Det måste ju vara...
Så det är det som gör, och jag tror att ändå skolan är, för det är därför det är bra då att man fångar upp just att man märker att inlärning, för att det är ju det handlar om, att så här, komma igenom en skolgång med självkänslan i behåll är ju det enda som betyder något för våra barn, för det är så många som inte gör det. Så att inte känna definitivt att man inte kan, att man inte duger, att man inte... Så det är ju bra. Det kommer ju vara... Så det är ju skillnaden är ju egentligen bara det. Mm. Alltså i övrigt
skillnaden
så
är också... Det märkte jag väldigt tydligt när vi fick utvecklingsstördhetsdiagnosen. Att det öppnas fler dörrar. Man får faktiskt lättare hjälp.
Ja. Jo, och det där är det också så att, att vi, det som också är en stor sak för oss är ju så här. Om det skulle gå åt pipan med Svantes skola, vilket resursskolor ju skördas åt höger och vänster. Så har han ju möjlighet, även fast som du sa Lisa, att man inte behöver en utvecklingsstörningsdiagnos för särskola. Men jag tror att det är väldigt svårt att söka särskola om man inte...
Det är liksom, svårt, för de försöker ju att strunta i det. Så är
ja, men såklart. Men så har han ju möjlighet, det finns ju mer möjligheter till att det faktiskt kommer finnas en skola där Svante ändå kan få fortsätta att gå. För det hade ju inte, som jag pratade om sist, att säga, vi hade ju inte satt honom i en vanlig skola. Så att det är ju, skulle någonting hända med skolan så är ju det en tryggad skolgång, vilket det är. Och sen, och det sa även psykologen inför gymnasiet, att så här, särgymnasium är något helt annat. Och då kanske han kan hitta något som är mer praktiskt. Det kanske är något som man jobbar med djur. Alltså du vet, det är bara så här, det kan bli något helt...
Men jag tänker också så här, för framtiden så finns det ju idag... Det kan ju hända att det förändras i och med att autismdiagnoserna ökar. Men det finns ju mycket mer liksom anordnat för barn. Ja. Och för yngre, alltså äldre barn om man ska säga, som har utvecklingsstörningsdiagnosen. Det, men ni vet, så här, diskon och läger. Och liksom, det finns faktiskt mycket fler sånt som man har tillgång till tack vare
Ja, men det diagnosen. Som du säger, det kanske kommer ändras med autism, att NPF får en vilket vi alla hoppas att det kommer göra. Men det, den här har ju varit mer känd, att särskola och utvecklingsstörningsdiagnoser har man ju ställt tidigare än de här autism, alltså våra NPF-diagnoser. När vi var unga så fanns det ju barn som hade utvecklingsstörning och gick på särskola, men däremot så fanns det, pratade man ju inte om de här. Jag hade ju ett par killar i min klass som 100% hade autism och gick och hade det supertufft, men det var ingen som visste det.
Det var liksom lite stökiga bara, barn. Liksom,
superjobbig person och inte jättespeciell.
Eller så är de korkade.
Ja, men jag liksom, eller supersmarta på vissa saker, men helt socialt.
Ja, men de fick ju ofta bli kallade korkade, menar jag. Ja, det är ju det som är så... Mm.
Ja. Och det som så är lite, tycker jag, med autismspektrat är ju det här att det är så stort som gör att, att det är... Antingen så pratar man med någon och så berättar man så här, min son har autism. Och då tänker de att det är liksom, åh... den här, det är Rain Man typ, eller sitter och dunkar, eller kollar på en tvättmaskin som snurrar runt, eller så är det så här, ja ja, men autism, det är ju så många som har det, och så får man ju höra alla de här framgångsrika
där Greta, man känner och Elon och gänget.
Ja, där man känner att man faktiskt så här, ja, då kan man nästan bli lite provocerad av det, för att så enkelt...
De flesta är nog mitt emellan det där, liksom en helt vanlig autist.
Vanliga i sin värld, liksom.
Men det som jag måste säga som ändå var, eller det jag slogs av i den här som var, för nu låter det som, alltså hur man också så här känner kring, för mig, Svante är ju samma Svante när han vaknar, och det är inte liksom den grejen. Men det som varit ganska, det är snarare också att leva i en relation när man får en sån här diagnos med, där är ju liksom, för vi är ju väldigt olika, jag och Marcus, hur vi...
Hanterar
olika saker. Och liksom, ja, och liksom Marcus är ju jätte... Han är väl så här, okej, ja, då kör vi, och så gör vi så här. Och så, du vet, han är ju, löser ju hela tiden problem. Lite, och där är det, därför vi sa att Svante är lite lik honom. Men det var väl det som jag tyckte var jobbigast nu. Vi får den där diagnosen och kommer ut på parkeringen. Han bara, ja, jag ska in i ett konferensavtal, jag drar nu, vi ses sen, hej då! Och så drog han typ. Man bara, jag liksom stod där ensam på en parkering och Åkersberga, kände så här... Och det var inte att jag behövde gråta och liksom känna så, åh vad hemskt det här var, inte så. Men där och då så är det liksom, så var det inte helt skönt att ha en ADHD-man som bara, ja då rusar jag vidare på nästa möte och så tänker jag inte på det här mera, utan vi bara kör vidare. Och så har ju han, fungerar ju han med allt i sitt liv, att han går inte liksom... Han har nog inte förmåga att liksom gå in på djupet och känna efter och liksom stanna upp och bara säga okej, okay, nu landar vi lite bara. Och så liksom, han är jätte reaktiv på ett bra sätt många gånger. Men det är också, känns ganska så här känslomässigt kort ibland. Och det var lite, så det var nog det som var jobbigast.
Kan inte
jag
också bli...
Det, för jag vet...
Ja, ska jag... Vi båda pratar.
Nej, men
jag tänker, kan det inte också bli en sån här grej att vi är så van att få liksom käftsmäll efter käftsmäll hela tiden. Och det är så sjukt också hur vi bara så här, du får den här diagnosen och så bara reser man sig upp och ser det som ingenting har hänt. När man vet att i en familj där man inte har någon diagnos eller någonting, så skulle det här vara liksom en katastrof och det skulle vara jobbigt. Och vetskapen av det tycker jag kan göra en ledsen. Alltså när du står där då och har fått det här och Marcus rusar vidare. Då kan man känna så här att, jaha, nu kom det en till käftsmäll här. Jag klarar av det. Men att man blir liksom ledsen över att livet är så här. Att man bara får en käftsmäll och man bara reser sig. Att det finns någonting liksom sorgligt och tungt i det. Att vi faktiskt lever i det här. Ja. Att vi liksom hela tiden...
Att man ska
tiden...
behöva... Det, ja, men precis. Att man liksom...
Att det är liksom en vardag för oss. Att
vi har vant oss vid det. Att vi har accepterat
ja,
det så.
Ja, och att vi bara så här, ja, vi borstar av oss det här och så står vi starka igen. Mm. För vi vet att det här, det, Svante är samma person och du vet att det här kommer ni lösa.
Ja, ja. Mm.
Men att det finns något liksom sorgligt i att vi ska behöva vara så starka och rustade och klara det här hela tiden. Vad är det som gör att vi får de här smällarna hela tiden? Det tycker jag kan göra mig ledsen.
Överlevnad. Ja. Jag vet, det var ju likadant när de sa att Kalle kanske aldrig lär sig läsa och skriva. Nu var ju det en mindre sak i samma. Men bara liksom just de där grejerna som kommer. Men jag vill ändå återkoppla till det du sa, Petra. För att jag vet att när vi fick de diagnoserna på killarna, så var liksom mitt viktigaste. För det var ju inte något nytt. Jag förstod ju vad som skulle komma. Men det viktigaste där och då var ju ändå liksom att vi tittade på varandra och sa så här: hur mår du i det här? Är du okej i det?
Mm.
Ja, men det känns okej. Nu känner jag att vi ändå kommer få verktyg och så här. Ja, men bra, så känner jag med. Fan, vi har varandra. Det här känns bra. Det är våra killar. Nu gör vi det här liksom.
Ja.
Bara att säga det till varandra och titta varandra i ögonen. Det gjorde att vi delade på bördan. Mm. Istället för att så här gå iväg och vara så här: bär jag den här själv? Finns det någon? Hur är det? Alltså, det blev ett frågetecken för dig, tänker jag. Istället för att så här... Nu
ja, det blev ett ja, det blev ett fråga, eller liksom, det är både liksom precis det du säger, Anna, och precis det du säger, Lisa, är liksom, båda träffar ju rätt i att så här, man bara, okej, då tar vi nästa grej och vi kör bara vidare, och det gör man ju, och det är inte något konstigt med det, och det var, men det är liksom, alltså, min man har otroligt många förmågor och är fantastisk. Och jag älskar honom. Men det är, han är ju just att så här, stanna upp och liksom vara i nuet och landa i en känsla. Det har han så svårt att göra. Mm. Och där är liksom, och så att jag känner mig just det här, alltså, bär jag det här ensam. Jag kände det, jag ringde min lilla syster sen. Jag bara, jag vet inte vem jag ska prata med, jag ringer till dig, Ida. Och jag smsade ju med er där och sen så ringde jag Ida och så var jag bara så här, jag måste bara ringa någon för jag behövde typ gråta med någon. Bara för att jag behövde gråta lite liksom. Fastän det inte var att så här, åh, jag har det så hemskt. Det är inte det, men jag bara behövde så här,
tömma och hitta ny kraft.
Ja, så att det var liksom...
Men det kan väl också vara så att Marcus inte kan ta det här, tänker jag. Alltså så här, att det här är hans sätt att bearbeta. Att han måste liksom skjuta det ifrån sig och hoppa in i nästa. För att han kanske skulle grotta ner sig fullständigt annars i det här. Och ha svårt att liksom...
Ja. Men han grottar inte ner sig. För han och det
han
tror
tycker
jag är
inte
så här,
att det är så farligt väl?
Nej, och jag tycker inte heller att det är så farligt. Det är inte alls det. Utan, och det
nej,
är
men jag fattar,
det
men jag menar, det är, liksom, det är inte heller det att han flyr ifrån att han egentligen tycker
han
det.
Han går inte in i känslor. Alltså så här, nu är det bara en podd om hur Marcus känsloliv fungerar. Men alltså så här, och där är väl liksom... han... Och det tror jag är också mycket så här... Marcus, i att Marcus också har ganska så här klar ADHD och han har liksom, alltså så här, vi har gått igenom ganska mycket olika grejer och det är så här, ibland så känner jag, alltså när Svante hade liksom, jag kan i såna här situationer när det är känslomässigt känner jag mig ensam och det har jag gjort med honom i alla år och det är inte Marcus fel
utan nej, men det är, han vet det.
Han vet det och, det och han fattar hur jag liksom, men det är den här närvaron som han inte, han kan, det är hans ADHD-hjärna som är så här, han kan ha så sjukt fokus i saker som är så här superspännande, intressanta. Det låter ju här hemskt att han inte tycker det är intressant.
Liksom.
Det är inte det jag säger, men det är så här, sånt som han går igång på. Det här är så här, ja, det är vårt liv. Det kommer gå på som vanligt. Ingenting kommer förändras. Det är inte så. Men det är liksom, det är bara där och då en så här rent känslomässig ensamhet kände jag. Och den kommer jag.
Men vi pratade ni om det sen? Och det blev,
ja,
och
det gjorde vi. Och han vet precis att jag känner så här. Och han är jättefin. Så då, men då får jag ringa upp och säga så här. Älskling, nu är det så här. Jag känner mig. Jag vet att jag inte är ensam. Jag vet att du tänker likadant. Och jag vet att jag vill inte ha någon som sitter och gråter med mig. Det vore ju helt hemskt om vi båda satt och grät. Och inte, då skulle inte någonting hända. Och jag är inte heller någon person som bara gräver ner mig och sen lägger täcket över huvudet. Alltså det har aldrig hänt. Men det är bara så här. Man skulle bara önska att man kunde stanna upp och bara så här, som ni säger, så här, ta min hand. Mm. Vi står här ett tag och bara liksom är.
Men sen det är väl det där, det här växeldra som är så fint, som vi föräldrar ofta får göra. Att så här, ja, när den ena reagerar och blir ledsen, tänk vilken katastrof om båda stod där och kände så här.
Alltså, nej, men ja.
Det kanske hade provocerat dig mer om Marcus var helt så här, för så skulle jag nog kunna känna att man är så här.
Ja, det hade blivit jättekonstigt eftersom han inte
har
gjort
det. Det var väl inte det du var ute efter?
Nej, och det hade ju varit svinkonstigt. Han har liksom aldrig gjort det på 13 år, så det hade varit askonstigt om han hade brutit ihop.
Ja, nej, men och då hade man ju kanske känt så här att, då kanske du hade varit så här, men det här är väl inte så farligt, det här fixar vi. Alltså då hade man ju växlat upp så istället själv kanske. Ja. Men du vill ju mer kanske att ni bara skulle så här ta en stund tillsammans och landa i det kanske.
Ja, men det blir så tydligt just eftersom att han har så otroligt mycket bra funktioner i många saker. Men just när det kommer till det där så känslomässigt, jag tycker så här att man växeldrar. Men känslomässigt hemma så växeldrar vi ganska dåligt. Det är liksom mina känslor. Men vi är ju också helt två olika personer liksom. Men där så känner väl jag oftast att det är jag som får dra jättemycket så här empatiska alla känslor på hela familjen runt det hemma.
Kan
det jag som drar runt
på? Vara, kan det vara bra för Svante ibland? Att bara köra liksom?
Ja, jättebra. Nej, men alltså så här, många till exempel så här, på morgnarna, nu har jag kört Svante och Pollan några månader, eller några månader, men ofta är det Marcus som till exempel på morgonen, då är också så här, jag är mycket känsligare på morgonen också, för att jag har liksom dåligt morgonhumör. Marcus, då är det mycket enklare. Han är så här, ja, det finns inte så mycket utrymme för att känna så mycket själv. Nej. Så det är perfekt. Liksom,
det kan också vara skönt att ha omkring sig.
Ja. Nej, så att jag är värdelös när det kommer på sånt. Liksom. Där är jag ju jättemycket sämre att så här, gud, det blir så himla om sig och kring sig-aktigt. Liksom.
Man kan ju kontenta det att hur vi än får det så blir vi alla riktigt nöjda.
Nej,
och tur är väl det. För tänk om vi satt oss ner och var nöjda, då skulle vi inte tycka om någonting.
Så nöjd är jag nu med mitt liv.
Tack för det, hej då!
Tack, så jag tänkte säga upp mig här.
Nu är du så nöjd. Så. Du ser så nöjd och glad ut där du sitter nu, sa jag. Tack så mycket. Nej, Peter, du ser inte alls nöjd ut. Jag vet inte, du sitter ju där på båset. Nej, jag är så jävla
nöjd. Ja, nej, men så på det stora hela så det här kommer bli bra. Och nu så har jag landat och jag fick gråta till lilla syster. Det känns lite bättre och sen så var det liksom. Och sen har ju både min stora syster och min mamma jobbar inom skolan. Och de är ju så vettiga och är så här, det här kommer vara bra framåt för Svante också. Det kommer finnas mycket möjligheter för honom liksom och sådär. Så att det
du måste få landa lite bara. Ja. Så kommer du, så är du i det.
Ja, och det här var ju flera dagar sedan. Så nu är vi vidare. Nu så.
Ja. Ja, det där kommer du inte ens minnas om en vecka.
Ska vi gå vidare i livet? För vi vet ju att vi pratade om Frans afton. Ja,
alltså,
hur går det med alla presenter, Anna?
Nej, men vet ni? Jag har ju nästan.
Ja, vi vet att det här är Annas ångest.
Ja, det här är min ångest. Alltså, jag lever ju då med ett barn. Lever med ett barn? Ja, men mitt barn, han har aldrig någonsin gillat leksaker. Ni fattar ju vilken katastrof det är när man då också fyller år och jul.
Jo, han gillade jordgubbsdockan en gång.
Nej, den ryggsäck
var
det väl?
Ryggsäck kanske det var.
Ja, men ibland, det är inte så mycket leksak. Nej, det är liksom det är ingen Lego. Och det är också problematiskt för att han älskar paket. Han vill ju ha många paket att öppna. Ja. Och han har ju också gjort tydligt för mig att jag förstörde julen 2020 för honom. Det sa han ju när man klippte sig sist. Jaha. Högt och ljudligt. Så att alla tittade på mig som att jag var liksom en riktig.
Vad hade du gjort då?
Ja, det kände jag också så här. Jo, det, jag var tvungen att tänka så här. På vilket sätt förstörde jag julen 2020? Jo. Du får inte bara du får inte bara ge mig kläder, förstår du väl? För då hade jag väl fyllt ut med kläder, för innan tyckte han ju bara om att öppna paket. Och då minns jag ju också att det blev lite tråkig stämning när han började öppna paket.
Liksom. Mjuka paket, icke
kul. Nej, inte kul. Liksom. Mm. Så att det har vi ju förstått nu, att kläder ska vi ju kanske inte ge i de här paketen.
Och, kan vi bestämma att du inte förstör julen 2021?
Ja, det ska jag verkligen.
Ja, det vore så tråkigt om du förstörde julen i år igen.
Man känner det. Att det man är ju inte en bra förälder alltså. Så att det får man ju verkligen jobba på. Och då är ju nästa grej då att han bara önskar sig massa hushållsapparater. Popcornmaskinen var ju bra. Det gillar vi ju alla.
Det är väldigt roligt. Och här får du en dammsugare för allt.
Ja. Det kanske är den där tvättmaskinen ändå.
Men alltså, popcornmaskinen den var ju faktiskt bra. Det gillar man ju. Sen var det ju glassmaskin ett år. Det var väl förra året. Ja. Och den är väl också bra. Vi använder den inte så ofta. Vi måste ju liksom
trots
bygga
att du förstörde julen fick han ändå en glassmaskin.
Ja, precis. Men det var kläderna som pajade. Det är det enda han minns, tror jag. Sen, i år då så önskar han sig sockervadsmaskin. Som min mamma då har köpt. Och sen så önskar han sig då en så här chokladfondymaskin. Så att man känner så här, nu inga mer maskiner.
Hur ska du ha plats med allting?
Nej, men det är det här. Vi måste bygga någon typ av form av förråd. Eller så kan Frans öppna någon typ av kiosk där han säljer pop. Det är som ett tivoli här hemma.
Bygg något litet gästhus där han kan öppna en kiosk.
Perfekt.
Ja. Frasses göttebo.
Han är ju bra på business, ni vet. Folk vill ju gärna swisha honom. Tror jag att han har bilfirma.
Just det
jobbar vi på. Men, så att jag har haft ångest av att hitta de här grejerna till Frasse. Och igår, alltså jag typ blev helt, ni vet jag, när jag blir besatt av någonting.
Jo tack, vi
jag
vet.
Jag kom på den optimala funkisjulklappen. Och jag kan inte fatta hur jag som ändå har lite koll inte har upptäckt det här. Ni har säkert koll då. Så ni...
Nu är vi ju ganska spända här. En optimal funkisjulklapp, det är stora ord.
Ja, jag vet. Jag
ska alla som lyssnar nu kunna liksom...
Han bara, köksberedare.
Årets julklapp är bakmaskin. Nej, jag skojar. Nej, men alltså jag fattar ju inte hur jag kan ha missat det här. Det är alltså en sån här Explora-klocka. Ni vet, en sån här klocka som har GPS, som man ser vart barnet är. Den har... man kan smsa och man kan ringa. De kan också få tjäna in poäng när de rör på sig. Alltså så här, Hollys kompis, mamma berättade att Hollys kompis hade fått den här i en tidig julklapp. Och att man då får en karta och ser exakt vart hon rör sig. Alltså du vet, jag bara, men varför
en
har
karta?
Jag...
Alltså en app
ja,
eller
precis,
vadå?
Man har en app där man ser vart barnet...
Jag bara, vad går
det? En karta. En sjörövarkartan. Får du, med flaskpost.
Men bra, en app och så ser man vad barnet är.
Ja, du ser liksom, du sätter på barnet klockan och du kan följa barnet. Alltså Frans då som åker taxi till och från skolan. Jag ska kunna se exakt vart han är i taxin. Jag ska kunna se när han är på väg hem. Och han kan också då smsa och ringa. För det finns, man kan ha så här ett visst antal utvalda nummer som barnet kan ringa och smsa till. Mm. Så att det också är någon typ av spärr liksom.
Men vadå, ska de skriva med sina små fingrar på en klocka då?
Ja, jag har ju inte då sett klockan än. Jag har ju bara blivit besatt. Nej. Och...
Eller är det så här förgjorda sms?
Ja, det vet jag faktiskt inte.
Ja, man kanske pratar in i klockan.
Ja, man kan ringa. Man kan ringa och så kan man skicka sms. Och det bästa tycker jag är så här, alltså ni vet ju våra barn är. Alltså, Frans har en mobil. För det första har ju inte han med sig den till skolan. För det skulle ju också vara ganska stor risk att han la ifrån sig den i taxin. Eller du vet, han lägger den... Ja, vad han nu än gör. Eller om han nu någon gång ska få testa gå till ICA själv. Alltså, klockan sitter ju där den sitter. Det är ju det som är så jävla bra.
Tänk om det jag kände när du sa det, så tänkte jag, det här luktar lite försök på frihet för våra
exakt. Då kan man egentligen låta honom testa och gå till ICA själv, eller vad det nu är.
Det gäller bara att de håller kvar den på armen då, men kan man kedja fast?
Ja, men man kedjar fast. Det här häftar vi fast in i skinnet på dem. Nej, men förstår ni, alltså om Frans hade haft den här klockan i våras när han tog sin lilla promenad från skolan och rymde. Alltså då hade jag ju bara kunnat så här, när skolan ringer, bara ni kan chilla, vi åker och hämtar honom på adressen här direkt. Alltså för mig kändes det här klockrent.
Jag tänkte, jag som lämnar mina barn ensamma nu en liten stund ibland, och så ringer jag Kalle hela tiden, om de har på sig en sån klocka, en varsin klocka då, får man kanske ha, då kan jag ha koll på dem så att de är kvar hemma.
Exakt,
liksom.
Då ser du.
Eller se om de går till en granne. Ja. Jättebra. Det här är inte så dumt.
Nej, men alltså, fattar ni vilken... Jag gick igång. Jag kände så här, det här är... Frans gillar ju också...
Kommer Frasse tycka att det är kul också? Ja, han gillar ju tekniska grejer och så.
Ja, han gillar ju också klockan. Han frågar ju alltid så här, Karin, våran fantastiska avlösare, då frågar han så här, när kommer Karin? Vilken tid kommer Karin? Tänk om han då kan kolla själv och liksom har koll på saker själv. Att så här, nu är klockan...
Alltså, ja, sifferpojken, ja, han kan...
Datumkillen kommer ju älska att kunna hålla koll på klockan. Sen så, för jag blev ju besatt då, och jag och Henrik var tvungna att så här googla direkt på den här, och så var vi, kollade vi, då fanns det någon så här liten reklamfilm om den här. Då visar det sig också att man kan samla poäng. Det är en stegräknare i klockan som gör då att för varje steg man tar så samlar man fiktiva pengar som man sen kan köpa saker för på en sida då. Alltså det var ju också världens bästa grej för våra barn som inte rör på sig så mycket. Då kanske det blir en morot att röra på sig.
Och vad är det de kan köpa?
Ja, men det fanns allt, nu har jag inte gått in på den här sidan, men det var allt från Nintendo DS liksom. Det var väl något jätte, då har de ju väl...
Ja, det är inte bara så här digitala spel till klockan eller så här. Det kanske inte finns spel på den, du vet.
Nej,
eller,
vet jag, alltså, jag vet att den här klockan är ju tänkt för att man ska hålla dem borta från så här sociala medier och allt som inte är så bra för våra barn ju egentligen.
Ja. I min värld kände jag att den här klockan skulle vara grym för min skull.
Exakt.
För att ha koll på dem. Jag vet inte hur mycket de skulle fatta och kunna klockan och så.
Men det kanske är just att här kunna ringa. Det kanske är värsta, det som du var inne på Lisa, något som ju känns väldigt bra. Det var ju det du sa, så här, frihet. Att liksom att bygga sin, utveckla sin egen frihet under ansvar på något vis. Och kunna ändå ha kontakt och du har koll på vad de är. Men liksom ändå...
Allt vi vill är ju hjälpa dem till ett liv i självständighet. Och det här känns ju som en ganska bra, ett bra hjälpmedel.
Ja, eller hur?
Faktiskt.
Ja, vad spännande. Säger, men det, då får vi se vad
jag känner ju också så här. Jag skulle ju vilja ta det steget längre. Jag skulle ju också vilja ge mina tonårsbarn såna här klockor. Är det för mycket för
ja, där tror jag du får lugna ner dig lite.
Jag tror de kommer ta av sig klockan. Och de bara, tack mamma, hej då.
Men vad spännande. Så, har ni köpt en sån?
Ja, nu ska Frasse få det. Ska han få det i julklapp eller födelsedagspresent? Det är det man undrar. Vad tycker ni?
Oh. Födelsedagspresent.
Födelsedag.
Ja.
Mm. Frasseafton. Frasses, jag tror det. En födelsedagspresent.
Och det är ju lite som du säger, eller ganska mycket som du säger Lisa, att det är ju också kanske en mamma-pappa-present eftersom det ger ju oss en trygghet.
Ja, men det är ju allt vi vill ha.
Trygghet kan vi och ett glas bubbel vill jag ha.
Ja, det vill
men
jag
tänker att Frasse kanske tycker att han är cool med en klocka också. Att man är lite vuxen med klocka.
Ja, men hur ser den ut?
Ja, men den ser ut liksom som en sån sportklocka tänkte jag säga. En sån...
De är ju rätt coola.
Ja. Nej, men jag tror på det här och så får vi se. Får
jag ni tycker han ska få den på morgonen och så får han mäta hur många steg han tar och hoppar runt på julafton. Hur många steg det blir första dagen bara när han studsar omkring på Frasseafton.
Ja. Alltså det kan ju spåra det här. Det kan ju bli någon form av liksom maraton runt vår tusen.
Ja, men det är väl bra.
Ja, det är väl ändå... Kan han sätta sig på... Vi har en motionscykel. Är det bra?
Det är grymt. Ja, jag kände så här, det är många man skulle vilja ge den här klockan till. Jag känner många små barn som är så här, vad är han nu? Vad är han nu? Vad är han nu? Det är inte så dumt.
Mm. Nej.
Vad får han mer
bra, det var ju en bra grej.
Vad sa du?
Vad får han mer present?
Sockervaddsmaskin.
Ja, han får ju då sockervaddsmaskin.
Ja, just det.
Ja, och så får han, det får han i födelsedagspresent. Fondymaskinen får han av mamma på julklapp.
Ja, stackars julklapp. Mamma. Hon får gå på.
Ja, mamma köper maskiner.
Det är billigt för mormor.
Får hon poäng också för det här, eller?
Ja, mormor behöver poäng, tycker jag.
Mormor poäng. Och sen så kommer han... Nej, men jag tycker ändå att vi har liksom hittat bra grejer. Vi har hittat en sån här, ni vet... gamla polaroidkamerorna som man hade.
Mm.
Nu, det är ju typ inte polaroid, det är typ Kodiak eller någon annan som har gjort den här. Det är sådana polaroidbilder. Men det var också digitalt. Så man kan också ta bilden och se den innan man printar ut. Vilket kanske tar bort lite det här tjusningen innan med att man inte visste vad som kom ut och så var det svart. Men det gör ju också att man kan ta bilder fast man inte har, om man har slut på kamera. Pappret.
Alltså det finns så mycket grejer just nu. Jag kan inte säga så att jag jular mig till affären och köper den här. Men det låter kul för Frans.
Nej, men det, vi tyckte att, jag tror att både för Holly och Frans ska få varsin sån. Jag älskade min när jag hade den. Ja. Tyckte det var skitkul. För nu tar man ju bara kort i mobilen. Men man framkallar ju
men
nästan
du vet att det finns en skrivare som du kan koppla till mobilen också och skriva ut dina bilder direkt.
Ja, det vet jag. Men vi tyckte att det var lite roligt med en kamera.
Ja, nej, men det är
att
kul.
Att gå runt och fota. Nu tycker jag det var lite neggig här.
Jag ber om ursäkt, jag lät neggig.
Jag bara tänkte
på, jag satt och skrattade åt mig själv åt hur många grejer de kommer på inför jul. Alltså det finns ju alla apparater inför jul. Det är helt sanslöst.
Det är det kommersiella livet vi lever, hörni.
Ja, det är det.
Konsumtionssamhället.
Ja, och apropå det så måste den här kommersiella tanten gå ner och se till så det kommer ut lite tv eller program i kommersiell tv i helgen.
Ja, du måste ut med tv-program. Och jag som då skapar mer reklam måste göra lite reklam helt enkelt.
Du ska skapa det så
att folk ska köpa mer saker.
Och jag ska sätta mig och slå in allting för jag är typ klar med mina julklappar nu då.
Bra.
Vet du, det är så bra.
Mina lilla barnen.
Det kommer ju också ta hela helgen och slå in allting. Så att,
det är därför jag börjar tidigt, för man kan inte slå in alla samtidigt, då blir man knäpp.
Ja, man blir knäpp och så känner man så här, jag skiter i det här nu. Alltså, jag står alltid 23 på vissa paket.
Dagen innan och slår in. Och så måste, men jag har faktiskt också börjat slagit in, det har jag aldrig gjort förut. Så att jag började gå lite slå in. Men för annars står man 23, så måste ju barnen ha gått och lagt sig. Så klockan är så här 11 på kvällen, man står där och slår in. Och
ja, och vi men som precis. Har så här hockeybarn, tänk när man också ska slå in hockeyklubbar, man bara, men på riktigt, det är ju inte ens någon mening för alla ser ju vad det är såklart. Ändå. Och det går åt en hel liksom, pappersrulle, så man bara, alltså, då blir man ju så grinig. Så då vill man
kan
ju bara,
tala om att jag klarar ju december genom att mina barn får lägga en julklapp under granen lite då och då. Så sitter de där.
De klarar att titta på den.
Där behövs ingen, i december behöver jag ingen GPS på mina barn. Det är bara att gå till julgranen. Där
jag sitter den ligger vid granen.
Det är perfekt.
Du kan bara lägga klockorna vid granen för det är där de är.
Hörrni, ska vi säga så här också. Att det här kanske att det blir en paus på ett par veckor över jul nu. För det här sänds
det är nog mycket möjligt.
På måndag
21. Vi tar ett litet 21. Jullov helt enkelt.
Vi tar ett litet jullov.
Jag tror så här. Vi brukar ju säga det. Och så brukar vi ändå podda där inför nyår.
Ja,
och
vi känner liksom den att vi brukar ha ett behov av att prata med varandra. För det brukar vara hysteriskt när alla barn är lediga. Så att inte säkert. Lyssnarna, vi har er på någon liten osäker punkt. Vi älskar ju att ha osäkerhet i våra liv. Vi är så dåliga funktionsföräldrar. Vi vill inte ha rutiner. Vi vill inte ha ordning och reda. Vi bara, kanske så kommer vi inte. Och kanske kommer vi. Och Lisa, har du på dig hot pants idag?
Ja, vad är det du har på dig?
Jag har en klänning på mig, men så var det lite kallt, så jag tog på mig en tröja över.
Alltså, den där klänningen som du kallar den, den är ju väldigt kort, om man säger så.
Det får något suttit. Såg.
Nej.
Fint. Ja.
Så, det är en svart jeansklänning, det är inga konstigheter. Nu lät det nog konstigt härligt. I mikrofonen dock, jag ber om ursäkt.
Ja, vi fick se Lisas härliga ben, det sista vi poddare fick se. Ni lyssnare får bara, oj oj oj, det här hade ni velat se. Jag måste nästan filma, men det kan jag inte veta för din ljud. Ja, hon twerkade in i podd i våran FaceTime-kamera. Ja. Men vi säger tack och vi säger också god jul, för
god
den 21 kommer
jul.
Det här.
Alla älskade funktionsföräldrar där ute.
God jul.
Ja, och kom ihåg.
Jag älskar ju jul och ledighet. Ja. Och
jag skulle precis säga det, kom ihåg. Det kommer snart en vardag igen.
Det kommer snart en vardag igen. Puss och kram på er alla funkisföräldrar och alla andra där ute. Puss och kram och god jul.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered